Kära radiolyssnare, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är del 1 av en inspelning från en diskussionsklubb som Kjell Andersson, Bodyshop, leder. Rapporten som diskuteras efter välkomstdrinken är Daniel Suhonens debattinlägg om en ny skattepolitik.
Jag vill börja dagen efter som Sven är här med att tala om att jag var på revyn och tittade. Och jag visste ju sedan gammalt att Sven har ordet i sin makt, som det heter. Men jag visste inte att han var en så duktig skådespelare, artist. Och jag tycker att vi börjar här med att höra och skåla för Sven. Och jag har tagit med mig. Någon jävla ordning.
Nu kan de ju tro att det här är ett fyllegäng. Ja.
Hur ska vi klara det här?
Det går. Jag är bra på det här. Bara jag får av det här guldfolien.
Nu ser den, hur blir det?
Man kan väl säga så här i alla fall då, om man ska säga något medan du håller på att öppna det, så det kan man ju köpa på Konsum.
Nej. Kan du det?
Kan man köpa
det på Konsum?
Ja. Kan man köra bil efter det där?
Man kan gå efter det där.
Det var inte första gången.
Nej. Och sen dagen till ära, ja, så ska jag naturligtvis läsa en dikt. Jag hade tänkt läsa Seneca, men han får stå. Ja, det är viktigare att Sven kommer lite fram. Alltså. Det blir en dikt av Sven. Ja, det är väl ingen varietélåt precis. Utan det är han skrev den 1992. Den är 21 år gammal. Och jag tycker att det är lite mer än en dagsvers. Det är faktiskt snudd på dikt och poesi. Och den går så här. Va? Vad jag tycker om er pensionärer som sitter tåligt väntande vid busshållplatsen efter besöket till sommarstugan. Förbi susar i tjänstebilarna den medelålders generationen ivrigt läsande DNs inträngande artiklar om det medelålders sexualliv och komplicerade föräldrarelationer. Jag undrar vad ni tänker, ni som ser bilarna susa förbi. Jag tycker det är en väldigt fin.
Ja,
så skålar vi för Sven.
Tack. Jag känner mig mycket smickrad.
Skål.
Det ska du göra.
Jajamensan.
Jo. Jag ska inte komma. Jo, jag ska bara säga. Jag hade retat mig på att ett tag så var det väldigt mycket såna här relationer. Vår generation hade såna oändliga problem. Särskilt med föräldrar och relationer inom äktenskapet. Och det var faktiskt så att jag fick den där impulsen när jag åkte ut i Tyresö en gång. Och då satt några gamla människor i sån här busshållplats och väntade på bussen. Va? Och då slog mig då att då kommer de här medelålders förmögna, kanske stockholmarna, susar hem förbi och så vidare. Va? Så var det. Mm.
Det gäller att ta vara på ögonblicket i livet på något sätt. Och det gjorde du där. Och det är ju härligt när man kan relaterat tillbaka, tycker jag.
Jag tycker att den innehåller mycket medkänsla. Alltså.
Ja, tack ska du ha. Det är ju meningen. Jag tycker det. Va? Ja. Jag ser framför mig de här nu som etablerade kanske på 40-talet, 50-talet, som byggde sina sommarstugor breda för breda, va? Och sedan så har det nu exploaterats. Nu är det en annan generation och det är många också som har betalat mycket pengar för att komma över en fritidshus och en stuga där ute. Och så finns det en och annan utav de gamla som fortfarande åker ut, kanske till helgerna, tar bussen ut och så går de runt i sin stuga och tittar och pysslar om det lite grann. Och så åker de hem innan kvällen. Jag känner för dem.
Mm. Mm. Tack Karl-Erik. Mm. Som vanligt, härligt inledning. Att nu, jag vet inte, jag är lite nyfiken på dig Leif där borta i kurvan där borta som tillsammans med bror var inne och lyssnade på Sohonen på ABF då förra tisdagen när vi hoppade över ett möte. Är det något som du skulle kunna referera till hur du upplevde det mötet?
Ja, det kan jag göra. Janne hade ju ringt om innan och läst den här artikeln då i DN, vilket jag också hade läst i och för sig. Och tyckte att vi skulle ta upp det här på mötet på tisdagen. Då. Och då kom ju det här att vi skulle åka in istället. Och jag klippte ju den där artikeln och mejlade runt till alla, så jag hoppas ni har läst den. Eller att ni fick den i alla fall. Man kan ju säga att det var en timme och 20 minuters föredragning och lite kritik från opponenter mot rapporten. Rapporten är ju på väg till tryck. Vi som var där kunde beställa dessutom friex. Jag har beställt 2 friex och hoppas det kommer hem i brevlåda. Mm. Jag kommer att dela ut ett här för skicka runt för läsning. I övrigt så kan man väl säga sammanfattningsvis så var det ju inte mycket nytt som kom upp på den där rapporten, den där genomgången. Däremot så kom det upp från hon Agneta Stark, vad hon heter, om det här med regeringsformen som jag tyckte också klippte ut och skickade runt. Vilket var helt genialt, det som står i regeringsformen, att hur man ska se på demokrati och ta hand om de svaga i samhället och så vidare. Och i och för sig en regeringsform som har kommit fram under socialdemokratisk regering, men likväl så gäller den för alla regeringar tills vidare. Och det kan man ju notera då om regeringen idag har uttagit någon form av kännedom eller läst regeringsformen. Det verkar inte så. Men jag tycker egentligen att det var inte så mycket nytt som sades där. Det var förskräckligt mycket folk. Det blev lite kaotiskt. Och en del frågor. Jag föreslår alltså att jag tar fram, när de kommer de här böckerna, så skickar jag runt hela luntan för genomläsning och så vidare.
Mm.
Men det var en kort sammanfattning av artikeln som hade skrivit i DN.
Mm.
Och opponenterna, de var ju väldigt välvilligt inställda, den här Korpi. Jag menar, det var inte mycket kritik egentligen mot själva rapporten. De var på fel sida, det vill säga de var på samma sida som rapportskrivarna i stort sett. Och det tycker jag var lite negativt. Man borde ju väl kunna ha haft lite mer kontroversiella personer som hade läst rapporten och opponerat sig mer lite kraftfullt. Så det hade blivit en dialog. Nu blev det ingen dialog. Utan alla var väl ganska rörande överens. Och det här är ju ett förslag. Det här är ju ett förslag i en debatt. Det är ju så man måste se det.
När jag läste den där så är det klart att jag tyckte ju att det var ju kontroversiellt på så sätt att alltså det handlar ju om 270 miljarder va?
Mm.
Där man vill alltså öka skatteintäkterna för staten för att klara välfärden överhuvudtaget. Och så jämför man ju tillbaka hur det var på början på 90-talet och hur mycket som då har luckrats ur det system vi har idag. Och sen har man då ett antal förslag då på hur man ska kunna få in de här pengarna om jag har förstått det hela rätt.
Ja.
Så att, nej, men jag tror att det är bra ändå med sådana debattinlägg, för att hur det än är så det handlar ju lite grann om att tycka den här gruppen som vi representerar här har ju ändå varit inne rätt många gånger på att om man tar bort allt för mycket pengar ur den gemensamma kakan så har man ju plötsligt ingen möjlighet att göra de sakerna som man vill. Alltså att ha vård, skola, omsorg. Och det är klart att någonstans, det finns en gräns för skattesänkningar, det finns en gräns för hur lite pengar det offentliga kan handha.
Mm.
Mm. Och när, du kanske vill fortsätta?
Jag kan bara säga att jag tror alla också där var rörande överens att det behövs ett nytt skattesystem. Så det har vi ju ett lapptäcke i dagens skattesystem, så man behöver ju tänk om, och det är, principen är ju att alla ska liksom i princip betala samma skatt, alltså, efter bärkraft. Mm. Men alltså det här med kapitalinkomstskatterna kom ju, var en stor förändring på.
Nej, för det var, du ska få, Anders. Det var ju bara för, jag vill bara säga att vi var några stycken som lyssnade på Magdalena Andersson på tisdag kväll, alltså efter det mötet.
Mm.
Och hon var rätt skön, hon tyckte jag, när hon kommenterade det. Hon sa väl inte varken bu eller bä om förslaget, men hon sa att väldigt intressant debatt, sa hon. Och det är ju något så mycket att tycka till om det. Men hon tyckte nog, utifrån vad jag förstod, ändå då att det var bra att man lyfte frågan om hur ska vi överhuvudtaget finansiera välfärd. Anders?
Ja, jag hade läst faktiskt på internet den där skriften. Och det var ju en del som man kunde reagera på. Bland annat är det här att han ville införa platt skatt. Det tror jag ju inte riktigt att det fungerar. Det finns ju andra sätt med grundavdrag och sådana saker. Och sen införande av förmögenhetsskatt och sådana saker. Det är en hel del som man faktiskt måste diskutera. Och det är möjligt att det inte blir någon diskussion, därför att det är för stort, det är för mycket förändringar på en gång. Så det är väl synd. Men jag slängde mig över det för att läsa, för att vi hade ju diskussionen med Magdalena Andersson på kvällen. Och jag tänkte då, så se vad hon säger. Men hon sa, ja, det är ungefär samma tankar som vi. Det är bra att vi får en diskussion, men vi har inte fått någon diskussion än. Likaså idag, så, eller igår såg jag på tv, är det en grupp ekonomer som har kommit och föreslagit att vi ska säger att vi borde ta oss ur EMU, plocka bort euron, eller att en del länder ska hoppa ur det sammanhanget. Och, men det verkar inte heller som det blir någon diskussion om. Det kanske är för stora saker.
Jag bara tänkte på det när jag såg det här, och det är mycket som är bra, framförallt att få upp den här från 44% totaluttaget på BNP lite upp högre och ta tillbaks det. Och 51 när Persson gick igång 90 där.
Det var det.
Men det här kommer ju att bli ett slagträ i valkampanjen från Alliansens sida. De kommer ju direkt säga, nu vill de höja skatter. För de säger, ja, men vi har inte sagt det. Nej, men det är ju fackerna, det är samma sak. Det kommer att bli precis samma tjat om det här, tror jag, som det är det. Att man ska tala om ni vinner, vilka ska ni bilda regering med? Det är precis det, då skiter man i vad väljarna tycker. Man måste veta vad väljarna säger först, innan man kan göra någonting. Hur valet slår ut. Va? Så att jag tror det kan föda mycket sådana här jävla pajkastningar också. Även fast de har rätt till mycket. Men det blir sådana här konsekvenser. Det får de vara beredd på.
Ja, bara ska kommentera en punkt till från mötet där, så kom det upp om just EU. Det slog mig just när Anders säger här EMU, men Europeiska centralbanken som kör en låg inflationspolitik egentligen med att hålla räntan låg, har ju ledit också till att vi har en ganska hög arbetslöshet i Europa. Och det där tog man upp i den där rapporten, alltså, så här, och pekar på så här, att man kanske måste ändra finanspolitiken. Man drog paralleller med USA då, som har också en låg inflationspolitik, men deras finans- eller bankinspektion, det är ju eller Riksbank, det är ju så att den ska ju också verka för tillväxt och ökad konsumtion, alltså social välfärd. Medan i våran i Riksbanken hos oss så har man bara inskrivit att vi ska ha låg inflation. Ja, och det där, den kopplingen har ju inte jag funderat på tidigare.
Man har ju inte sagt att det ska vara låg inflation, utan man har satt ett inflationsmål på 2%, och det är ju många som har påpekat att vi har ju inte ens varit nära det under de senaste åren, så att de har inte fullgjort sin uppgift, om man ser det så.
Nej, och den kritiken som har blivit mot Riksbanken, och det känner väl alla den här gruppen är himla bra på att läsa tidningar och vi följer ju med debatten mycket, men det är ju den kritiken man får mot Riksbanken att man vill ha upp inflationen till 2% för att man tycker att det är bättre för näringsliv och allting. Men i verkligheten så ligger den då på omkring 1%. Och då blir det så att det blir vissa spänningar inom Riksbankens styrelse eller vad man nu kallar sig. Det är ju, ja, alla är ju vice riksbankschefer av en konstig anledning.
Direktion tror jag det kallas.
Ja, det kallas direktion. Men jag tänker på att systemet med att man har en riksbankschef och sen är resten vice. Men alltså den här debatten, om man tänker utifrån att vi har en valrörelse som kommer igång, det som du är inne på, Jan. Att det här med att det blir ju ändå då en debatt utifrån hur det är det, hur ska skatterna ta sig in och hur mycket skatter blir. Och då är det klart att alliansen som företräder var enligt min uppfattning en relativt låg skatteuttag totalt sett. Alltså man har ju sänkt rätt mycket då med jobbskatteavdrag och allting. Vill ju inte att det ska öka, utan man hänvisar hela tiden till plånboksfrågorna för de som är aktiva i på olika sätt. Och då beskyller då vänsterdelen, kan man väl säga, för att vi då ska ta ut för mycket och nästan förgöra och förstöra för de som är fattiga. Det är ju deras argument. Och det håller jag inte med om då.
Jag fäster mig vid en annan artikel i DN utav en kvinna som heter Susanna Birgersson. Hon skriver bra. Jag tycker hon skriver bra för övrigt. Hon hade en rubrik som talade om ökenvandringen för oppositionspartierna. Och hon menar på då att det är ju hopplöst i vissa kommuner där majoriteten är stark, antingen det är en borgerlig eller socialdemokratisk. För de då som råkar sitta i opposition år efter år, skriva reservationer och på fullmäktige gå upp och demonstrera. Och hon sa då att hon tyckte det var synd om de här som satt nu i fullmäktige och ville göra sin röst hörd. Hon tyckte det var en ökenvandring och det kan jag hålla med om. Men jag skrev till henne att de verkliga hjältarna i kommunpolitiken, det är ju inte egentligen de som sitter i fullmäktige. Därför att det är egentligen det lilla, det som händer i fullmäktige. Det är bara en bekräftelse på ställningskriget. Utan de verkliga hjältarna och vattenbärarna, kan vi säga, i den här ökenvandringen, det är ju alla de som sitter i olika nämnder och styrelser år efter år och mot en väldigt låg ersättning försöker fullgöra sitt jobb då i demokratins tjänst. Och jag sa att det är fel att fokusera på fullmäktige, för det vet ju ni som har suttit i fullmäktige att det är ju mera formsak. Man bara bekräftar det som tidigare har manglats fram då i olika nämnder. Men däremot tog jag upp en annan sak som jag tycker är viktigt för den lokala demokratin, och då fäste jag mig vid, kanske ni också gjorde, att för ett tag sedan så var det ett stort, ganska stort ohej i media därför att Helsingborgs Dagblad drog in vissa lokalredaktioner i Skåne. Och det blev mycket rabalder i tidningarna och tv hade inslag och de då som blev indragna sa, ja, vem ska nu gå upp på kommunalkontoret i Bjuv eller Hör, var det bara för att få reda på vad det händer i kommunen. Och då skrev jag till henne att jag tycker jag faktiskt inte ett dugg synd om Skåne. De har ganska väl försällt när det gäller den kommunala bevakningen. Och då tog jag som exempel när jag åker till Bohuslän ibland, så man köper Bohuslänningen där, va? Ja, det finns ju en sida som handlar om Orust, en som handlar om Körn, en som handlar om en annan kommun. Va? Och det är ju, tycker jag, en väldigt fin bevakning av vad som händer i kommunen. Dels på den lokala sidan, men också vad som händer i föreningslivet. Och då sa jag att jämfört med Bjuv och kommunerna ute i landet så är vi i Stockholmsområdet satt i en medieskugga som gör att det kommer aldrig fram. Oppositionen kommer inte fram och jag kan säga inte ens majoriteten kommer fram. Och det tycker jag är en brist i den kommunala demokratin, om man så får säga. Och då så fick jag ett svar för henne, ett hövligt svar, där hon höll med om att, att det var ju fel att fokusera på fullmäktigeledamöterna. Men hon sa då, för jag sa då, här har ju DN en stor uppgift att fylla. Bevaka vad som händer i Tyresö, i Huddinge, i Haninge. Det står ju aldrig någonting om oss. Och då menar hon ju, ja, DN är ju en rikstidning som man kan tyvärr inte då, man klarar inte av den här lokala bevakningen. Det här tycker jag är ett problem alltså. Hur ska hon då medborgarna i Tyresö få reda vad som händer? Och det tycker jag, att referera vad som händer på fullmäktigesammanträde är väl kanske inte det viktigaste, men huvudtaget beskrivning av vad som händer i samhället. Och nu sitter vi här i närradiostudion då, som jag tycker i och för sig då gör ett fantastiskt jobb och når ut i en del, når ut till många, men det skulle ju behöva flera. Det skulle behövas en lokal mediebevakning.
Ja, jag kan ju hänga på Sven. För att jag då som gammal patriot prenumererar på Fagersta-Posten, för det får jag läsa om vad som händer i Norberg. Och den har jag ju ständigt. Om man då jämför det med mitt i-tidning, det är ju natt och dag. Jag menar, i de här små kommunerna ute, den täcker Fagersta, Norberg och Skenspänn. Det får ju alla reda på allting, va? Även om du har fått en rispa på bilen. Men ja, även vad som händer i kommunen och så vidare. Det är mitt i-tidningarna, det får man inte reda på någonting. Det är en massa arsinta insändare som har gjort något bra sånt. Det där är en viktig demokratifråga.
Ja, jag vet inte. Vi har ju pratat, vid den här gruppen har ju ändå hållit på. Vi är i den femte säsongen vi har på. Och den här frågan har ju mer eller mindre kommit upp tidigare. Därför att vi har pratat om vad är det för någonting som är viktigt för den allmänna opinionen eller den publiken. Jo, det är faktiskt vardagsfrågor. Mm. Vardagsfrågor i form av hur fungerar min cykelväg, hur fungerar posten, hur fungerar det ena med det andra. Och får jag då det responsen utifrån att jag får media att tala om att vi bevakar faktiskt dina intressen, då får man ju också då en större chans att demokratin blir bättre och man blir mer intresserad. Jag ska inte skryta om mig själv, men jag kan säga att för mig själv personligen så är de viktigaste frågorna, det är precis de här som jag tycker är vardagsnära. Hur ska vi förhålla oss till att i Tyresö centrum ta bort en scen till exempel?
Precis. Just
det. Om ni vet att jag jobbar i centrum, så kan jag säga att utan att jag överdriver så får jag 15-20 stycken fortfarande, fast det är 3-4 månader sedan som man drev scenen, som frågar hur kan man göra det? Och då frågar jag naturligtvis många så här, ja, jag är jätteglad att du är engagerad, tycker du att vi kan göra något åt det? Nej, men det är väl de som bestämmer. Och så försöker jag ändå förklara att det går faktiskt att tala om att man inte tycker om att vissa saker är bra. Man kan faktiskt klaga, och det går ju att klaga till mig, men det bästa är att man klagar till dem som eventuellt kan göra någonting åt det.
Men det finns ju egentligen inget forum då.
Nej. Det är det jag menar, så det gör ju inte det. Men jag tänker så här, utifrån den här studiecirkelsformen som vi har, vi är alltså 10-12 stycken som vi kan träffa så här, så är det ändå, vi är ju egentligen lite ambassadörer för tyckande, för vad vi tycker själva, men även förhoppningsvis vad vi har fått höra av andra. Så det gäller ju det, och skulle man kunna få en lokaltidning värd namnet. Vi har ju Tyresö Nyheter som kommer en gång i månaden, och vi har någonting som heter Vi i Tyresö, som numera tror jag mest finns på nätet. Men det är mer en partipolitiska, det är inte det här objektiva som man kan förvänta sig att en vanlig tidning har, utan media ska ju bevaka samhällsintressen, tycker jag. Lennart skriver som bara den. Vad skriver du?
Jag skriver vad ni säger.
Alltså, du ska spela in på radio.
Ja, men han dokumenterar.
Ja, det är väldigt ambitiöst. Jag måste säga, de här rapporterna som jag har fått när jag inte har varit här har varit intressanta att läsa. Va?
Det är bra. Jag ska passa på att tacka dig, för det har varit jättebra.
Nej, men jag märker själv då, när jag läser det i efterhand, att då har jag minne av vad det är vi har pratat om. För annars kommer inte jag ihåg det heller.
Nej,
tack för det. Det är jättebra. Det är en intressant fråga det här, i alla fall med media och mediebevakning, tycker jag. Och som sagt, i Storstockholm och närförorter som vi Tyresöbor tillhör, så är det ju naturligtvis bedrövligt. Det är bedrövligt. Det är fullständigt bedrövligt.
Jag skulle tro att det är sämst här faktiskt. För kommer man ner till Göteborg så har i alla fall Göteborgsposten har skrivit lite grann. Jag är ju i Mölndal ibland. Man får lite nyheter vad som händer i närområdet där. Men just i Stockholm tror jag att det är värst faktiskt, ja, på den här punkten.
Ja, till förhållande för folkmängden tror jag att det är så. Men ja, om man tittar på de här stora länen norr med geografin där, så är det ju ganska dålig bevakning också faktiskt. Man har alltså frivilliga som tar kort och skickar in bilder och berättar om det har hänt någonting. Och, ja, en nyhetsspalt. Men alltså väldigt, väldigt lite lokalbevakning. Och det här är ju medias kris idag. Man har ju inte riktigt kommit fram hur man ska få saker och ting gå runt. Jag tror ju mer på ett sånt här initiativ som Närradion i Tyresö. Det finns ju möjlighet att skicka ut det, göra tv idag. Vi skulle kunna ha suttit med en tv-kamera här också som eller att man hittar andra former utifrån det här konceptet där man kan sprida information. För det finns alltid hos alla ett stort intresse att läsa vad som händer hos grannen. Det går liksom inte att komma ifrån.
Vad jag tänker på, jag sitter i fullmäktige här och så tänker jag så här att vi har ju många ledamöter som går upp och pratar, och då finns det några som går upp i fullmäktige stolen och pratar, och då säger de så här: ja, är ordförande eller fullmäktiges ordförande och ledamöter, och om det är någon som lyssnar, och jag har sagt det för det sättet, för Guds skull, säg inte så. För om jag då råkar till vara en lyssnare, så blir jag inte ens glad för att höra det, om det är någon som lyssnar. För jag tror också att vi som ändå är aktiva politiker, vi måste också lära oss ha ett språk som gör att vi blir lyssnade till. Och då, det gör man inte om man säger sådär, utan då blir det så att, jaha, nu ska han säga något tråkigt igen, för det har jag redan talat om att det var inget märkvärdigt, eftersom han inte trodde att vi lyssnade. Vi måste lära oss vilka vi pratar till. Om man går tillbaka till Tyresö centrum, så vad är för någonting? Ett torg. Det borde ju vara allmänhetens torg. Där man träffas och trivs, och där man kan utbyta tankar. Och kan man utbyta tankar, så finns det också utrymme för de här som ändå då vill propagera för någon sak. Det behöver ju inte vara kommersiellt, utan det kan ju vara för en idé som handlar om att vi ska ha en bättre skola, vi ska ha en bättre åldringsvård, eller vi ska ha ett kulturhus som är väldigt aktuellt att vi tjatar om idag. Men att man pratar om det till de människorna som ändå är de som ska nyttja de här grejerna. Och då tror jag att det fungerar så här att vi är egentligen två olika lag. Det är ett gäng som vet allting, och som är, det är ett gäng som löser nästan alla problem. Hissen i kultur, alltså i kommunen. Man är 5-6 stycken som egentligen klarar det mesta. Och så blir det då kommunstyrelsen som bestämmer att de ska se. Och egentligen är det redan klart på något sätt. Och så kommer det då till fullmäktige, och så har det blivit allting. Och det har väl naturligtvis passerat, och det har varit i nämnd och allting. Men då menar jag att då måste man flytta ut de här frågorna som man tycker ändå är intressanta, utifrån att man själv då står för en vid demokrati, till folket.
Sänder man någonting på webben eller liknande från kommunfullmäktige?
Ja, absolut. Ja. Ja, både närraden har vi, och sen har vi ju då webben också.
Hur många är det som lyssnar?
Alltså jag har ingen uppfattning, utan det händer väl ibland att någon säger så att jag såg att du hade en röd skjorta på det sist.
En markering.
Ja, men det, man kan ju med tekniken kolla upp hur många som har kopplat upp sig. Alltså, som, ja. Eller titta på det i efterhand.
Jag har ingen
aning. Förra valet så gjorde Tyresö Nyheter en slags opinionsundersökning i kommunen. Och då så var i frågebatteriet då, förutom vad man skulle rösta på, så hur får du din information? Vad lyssnar, läser du på? Då uppgav 20% att de lyssnade på närradion. Men man vet ju inte hur mycket. Alltså, om det var 10 minuter i veckan eller 2 timmar i veckan eller vad det var. Men 20% av invånarna lyssnade på radion. Det är den enda mätning som vi gjort.
Hur mycket information ger närradion dessa 20%. Information som gäller politik och kommunen, som till exempel frågan om torget.
Ja, alltså, vi som jobbar med det, vi har ju mer sådana här 2-3 veckors framförhållning och pratar med någon person som jag gör, till exempel med föreningar, vad de håller på med. Så det är ju ingen aktualitet, eller väldigt liten aktualitet. Men det är ju bara för någon som känner sig för, om man vill jobba med aktuella frågor, så kan ju någon börja rota i det.
Jag tror ju att det handlar väldigt mycket om ekonomi. De här annonsbladen som vi får, det är ju mest annonser. Man får ju leta efter om det står någon information. Och vad det är för information, man förstår ju att redaktionerna som de har, som skriver ihop det här, de har ju inte mycket resurser. Så det är inte så konstigt att det blir väldigt lite information som vi får. Och väldigt svårt med dialogen. Det mesta tycker jag ändå av information som man får, det får man utav de här tidningarna som sossarna och andra ger ut någon gång av och till. Alltså det är det, då är det bara några få annonser och sen är det nyheter, men naturligtvis vinklat från det partiets synvinkel. Så att problemet som jag ser, det är ekonomi. Och jag kan väl inte tänka mig att ni i lokalradion har särskilt god ekonomi heller. Är du en välbetald reporter till exempel?
Nej.
Det tror jag inte ett ögonblick på.
Nej, det jag vill komma till, det är ju, det skulle ju inte vara någon omöjlighet för någon som var intresserad, alltså politisk reporter, därför att det kommer ju ut ärendelister. Alltså på nästa sammanträde så kommer de här frågorna upp. Och då skulle ju någon då som var radiomakare kunna gå runt bland de politiska partierna eller hos tjänstemännen. Kan du förklara det här ärendet? Vad är det som står på spel? Då skulle man ju kunna få aktualitet.
Jo,
alltså, men det gäller bara att hitta den personen liksom.
Ja, det finns ett djupare problem i det här tycker jag. Och det gäller ju samhället överhuvudtaget. Jag menar, om proffstyckare kommer in, men det, om man backar filmen till 70-talet och till nu, liksom ideologierna försvinner, ungdomar och yngre är inte engagerade. De bryr sig inte om, så mycket om det här, utan det handlar om plånboken helt enkelt. Och då betyder det också att man inte går ut och ställer såna här frågor på det sättet som vi pratar om, som vi har växt upp med och varit med om. För samhället har ju förändrats så radikalt, och då blir det svårt att driva sånt här, för då ska du ha någonting som går ut, så måste du också ha någon som skriver, och du måste ha någon som läser det. Så att det här, jag tror inte man löser frågan så där, utan jag tror det hela samhällets förändring gör att det här är en naturlig följd av hur samhället har förändrats. Jag är helt övertygad.
Jag tänkte bara det du tog upp här, Kjell, när det gäller Tyresö centrum. Det går ju ändå att på politisk väg åstadkomma vissa förändringar, men däremot när det gäller Tyresö centrum så har man avhänt sig den möjligheten, därför att kommunen har ju inget inflytande alls över Tyresö centrum. Man kan ju bara under 5 eller 10 års period se hur många ägare som det har varit av centrum under årens lopp. Och jag och en del andra har ju haft försök att få kontakt till exempel med en centrumledning, för att man vill göra vissa saker, för att man kanske säger att Tyresö centrum, kan inte ni vara med och sponsra och stödja den här kulturaktiviteten. Man byter centrumledare en gång om året, och den människan bor inte i Tyresö, så det går aldrig att få någon överhuvudtaget någon känsla för de som ska vara centrumledare, för att man är i kommunen och ska sprida liksom information och trivsel, utan det är bara pengarna som gäller.
Absolut.
Det är bara pengarna som gäller, hörde du.
Mamma regerar.
Det ni nyss hörde var en diskussion från Kjell Bodyshop Anderssons tisdagsträffar. Nu blir det något helt annat.